Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa. Det är fredagen den 10 februari. Vi närmar oss just nu med stormsteg UFC 284. Jag heter Paul Elvaje och ja, vi har en bra gala att se fram emot. Vilket känns väldigt skönt, för det känns inte riktigt som att man har kunnat säga det på tal. Oh, vi har en bra gala att se fram emot. Men när jag kollade igenom kortet här så inser jag att det finns en hel del intressant. Det finns en hel del intressant även på prelims. Så jag tror att det kan bli en bra gala. Det kan bli en riktigt, riktigt bra gala. Men jag tycker att vi börjar med den matchen som har flest frågetecken runt omkring sig. Och jag gillar matcher som har frågor där man känner att saker och ting kommer att besvaras. Det är det som gör MMA extra intressant. Vi börjar då med titelförsvararen. Första gången ska han försvara sin lättviktstitel. Det är Islam Makhachev, 31 år gammal, 178 cm lång. Det är viktigt här när motståndaren inte är lika lång eller längre som honom. Han har 23 vinster totalt, 4 stycken via knock, 11 stycken via submission. Han har 8 stycken domslut, han har förlorat en enda gång. Han blev knockad i sin andra match i UFC av en kille som heter Adriano Martins. Det var relativt tidigt i den första ronden som han åkte på den smällen. Vad gäller Adriano Martins, ja, alltså det är så galet. Jag har tagit upp det här tidigare i podden. Och Adriano Martins senaste vinst, det är Islam Makhachev. Efter det har han torskat 3 matcher, så fick han en no contest däremellan, och efter det torskade han 2 matcher till. Han har bokstavligen inte vunnit en endaste match efter det, vilket i sig är ju helt otroligt att han vinner mot Islam Makhachev på det sättet som han gör, för att sedan inte kunna vinna en endaste match efter det. Det här visar ju också egentligen hur sjukt MMA kan vara och varför MMA-matte-logiken aldrig funkar. Att Adriano Martins senaste vinst är Islam Makhachev, så det betyder att han är den bästa fightern i hela världen. Aha, okej, vänta, han har bara förlorat sen den dagen. Han har inte lyckats vinna en enda match sen dess. Okej, ja, men vad bra. Då har vi koll på det i alla fall. Ja, men efter det så har ju då Islam Makhachev gått obesegrad ända sedan 2015, radat upp vinst på vinst på vinst. Han har visat att han är otroligt svår att hantera. Det ständiga frågetecknet är, ja, men vilka har han egentligen mött? Och det är ett argument som jag också har kört, och det är ett argument som alltid finns där. För tittar man på hans resa liksom upp till toppen, jag tycker den påminner lite om Khabib, det fanns inga riktiga namn där. Så då var det här frågetecknet, ja, men vi har egentligen inte sett honom möta det här toppkaliber av fighters. Och jag vet att jag sa det om Khabib också när han närmade sig titelmöjlighet. Men sen när de har ställts framför de här toppfightersarna, nu fick vi ju inte se jättemycket av Khabib, vilket är tråkigt. Vi fick ju inte se honom försvara igen och igen och igen och igen och igen. Det var några försvar, men sen var han klar. 29-0 och så stack han. Fares plan var 30-0. Han valde och någon ny deal som kommer mamma där. Och det är helt okej. Och nu har han till och med lämnat helt, så han kommer inte vara med i ringhörnan när Islam fightas nu. Så Khabib is gone. Han har lämnat MMA för gott, verkar det som. Men då har vi då Islam Makhachev, som det tuffaste motståndaren har mött utan tvekan Charles Oliveira. Om vi tittar på hur rankingen ser ut, så är det ju Charles Oliveira. Och han gjorde det med bravur. Såg fantastiskt bra ut. Han löste problemet, rond två, boom, stryper ut honom. Armtriangel, klart. Han har bältet. Men they call out pound for pound. In his backyard, gör de. Alex Volkanovski. Volkanovski kliver in. De får sin första stare down. Yes. Vi har en match. Äntligen. Kan Volkanovski nu bli champ? Eller inte? Om vi kollar på Volkanovski då, 34 år gammal, 167 cm lång. 10 cm längdskillnad mellan de här två. Han har 25 vinster. 12 knock, 3 sub, 12 tiddomslut, förlåt. En endaste förlust. En förlust. 2013. Början på tredje ronden åker han på ett huvudslag och sparkar. Han möter en kille som heter Corey Nelson. Corey Nelson gick senast match 1 mars 2019. Har sedan dess inte fightats. Aldrig fightats i UFC. I princip bara relativt okända ställen eller organisationer där han har gått match. Det som tillhör är då är att i alla fall den sista matchen han gick var i weltervikt, Corey Nelson då. Och vi vet ju att Volkanovski har gjort en resa från mellanvikt hela vägen ner till fjärdevikt. Så jag spekulerar att den här matchen förmodligen var att han torskade i weltervikt, att det där han blev avslutad. Men innan det hade ju då Volkanovski gått ett gäng matcher i tyngre viktklasser och avslutat. Och det är den enda gången han åkt på förlust. Det är egentligen rätt otroligt att den här lilla killen har gått från mellanvikt och endast blivit avslutad en gång. Egentligen bara torskat en enda gång. Det är en extrem merit i sig. För att sen hoppa ner i viktklass och göra det han har gjort. Han har bokstavligen slagit who's who av lista på namn. Chad Mendes, Jose Aldo, Max Holloway. 3 gånger. Brian Ortega. Zombie. Ja. Det hade varit stort för ett tag sedan. Men sättet han hanterar zombie, jättebra. Han har visat att längden på fighters behöver inte spela någon roll. Han är väldigt bra på att jobba in och ut. Han är väldigt bra på att stänga distans när han vill. Han är väldigt svår att ta ner. Han har spelat rugby och var i den, jag kommer inte ihåg vad han sa, men liksom i en jobbig position. Och många var större och tyngre än honom. Han var liten och har zigzagat ur och alltid kommit upp och tagit sig därifrån. Vi ser att han är problematisk att ta ner. Han är svår att hålla ner. Han kom ur det där helt galna strypet från Brian Ortega. Jag förstår fortfarande inte hur han kom loss. Jag förstår fortfarande inte hur kom han loss därifrån. Men då är den stora frågan, kommer han kunna göra det här mot Islam Makhachev? Liksom? Kommer han kunna komma upp snabbt igen och komma loss från potentiella stryp eller galna giljotiner i mounts? Kommer han kunna komma loss därifrån? Är Islam bättre på submissions än Brian Ortega? Kommer han få till det där sista knycket ifall det behövs? Det är det som är en av de intressanta frågorna i den här matchen. För att om man tittar bara på det ur ett enkelt perspektiv, så tänker man Islam, en viktklass upp, dominerat folk där uppe, tagit ner dem, gjort exakt vad han vill, bam bom, strypt ut dem, klart. Frågan blir Alexander Volkanovski, pound for pound, sjukt bra i sin viktklass, ställer till problem för alla som möter honom. Men kommer han kunna ställa till problem för Islam Makhachev? Kommer han kunna få det att se svårt ut för Islam? Kommer han kunna stoppa nedtagningen? Kommer han kunna stoppa andra nedtagningen? Tredje, fjärde, femte, trettionde, fyrtionde, femtionde? Det är det som är en av de stora frågorna här när det gäller Volkanovski. Kommer han kunna stoppa den här pressen? Som Dan Cormier säger en gång, att det är så många kombinationer som kommer. Då refererar han till Khabib, men jag är helt hundra på att samma referens går att göra med Islam. Det är så många olika tekniker och typer av nedtagningsförsök som dyker upp, att till slut you become lost in the sauce. Du försvinner där i. Du reder ut A, B och sen men C, D, E, F, och så kommer resten, och då blir det bara okej, vad fan, det blir förvirring, det blir så mycket. Man får inte glömma heller att de är experter på att ta ner och sen låta det komma upp och sen dra ner igen och låta det komma upp och dra ner igen. Och vi såg det på Spivak i helgen mot Lewis. Ta ner dem, låta han komma upp, boom, match return igen, bam, igen, igen. Det är inte, DC kallar det inte ens en ny nedtagning, utan det är bara match return. Han låter han komma och smack ner igen, boom, boom. Det blir nedtagningar, men det finns en tanke med varför personen ska få komma upp igen. Det är också för att trötta ut, ge dem hopp, men också inse att det är ner igen och igen och igen och igen och igen. Och det är en metod för att bryta ner någon. Mentalt syfte jag på nu då. Vilket kan vara otroligt frustrerande. Ah, jag kom upp. Ah, jag är ner igen. Ah, jag kom upp. Nej, jag är ner igen. Ah, nej. Och till slut känner man bara, alltså ja, det går inte. Jag kommer komma upp och den här personen leker med mig. Kommer Volkanovski, pound for pound, klara av det här? Kommer det bli en söndagspromenad, en lek i parken för Islam igen? Eller kommer vi kunna se Volkanovski göra någonting som han kanske gjorde med Max Holloway, där det går inte riktigt som det ska? Gameplanen funkar inte. Han kan inte låsa upp honom i de situationerna han vill. Två jätteolika fighters nu i Islam och Max. Så tro inte att jag syftar på att jag menar att Islam kommer gå runt och försöka göra en boxningsmatch av det här. Det kommer han inte försöka göra. Han kommer vilja ta ner Volkanovski. Han kommer nog vilja testa sina händer lite också, tror jag. Jag tror det, att han ändå kommer vilja prova lite att liksom stå där och strika med han. Men jag får en känsla av att på striking distans, då är det här Volkanovskis match att vinna. Om Islam börjar leka för mycket striking-leken, då tror jag han gör bort sig. För att vi vet att Volkanovski är otroligt bra på att cirkla och inte hamna i de lägena. Och det så har vi sett så tydligt tre gånger nu mot Max Holloway, att det är ingen bra gameplan. Den funkar inte. Han är lite av en gameplan destroyer, gameplan killer som jag brukar kalla det där inne. Men jag tror inte att Islam är så dum i fem ronder att så här, det går inte min väg, så jag fortsätter lite med striking. Nej, jag tror att han, om han skulle märka att jag får inte riktigt ut det jag vill här, han kommer slänga det där, och då kommer han direkt börja jobba på nedtagningar. Bam, bam, trycka upp mot bur, ner, 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 jobba, ta ner, ta ner, ta ner. Och till slut strypa ut. Som man säger också, ja, de tar in... Oliveira gjorde samma sak. Han tog in någon brottare som ska vara superbra. De ger honom ett förtroende, men sen så är de inte så duktiga ändå. Det ligger väldigt mycket i det. Det ligger väldigt mycket i det. Och jag tror många gånger ibland att vissa fighters kan få ett falskt självförtroende av att de brottas med någon som är så långt ifrån Islam Makhachev, men i deras mening fortfarande är bra. Och så känns det, men det jag klarar mig, jag kommer upp, jag kommer ur, och de testar mig i de här situationerna. Men det är en annan grej när du väl går in och har match. Och självklart ska man ju träna på det här sättet. Men jag förstår verkligen vad Islam menar, att du kan ta dit vem du vill, men det är inte samma sak. Det är inte samma sak. Och det är ju inte det. Det är klart det aldrig är samma sak. Att träna med någon annan som inte är Islam Makhachev, det går inte. Men det är en väldigt intressant match. Det är en väldigt, väldigt intressant match. Jag är kluven i vem som kommer vinna, för att jag har alla argument för varför båda kommer förlora. Och jag har även alla argument för varför båda kommer vinna. Och ni har ju precis hört dem. Ni har precis hört dem. Däremot så lutar jag på något sätt lite åt, är det någon som kan skrälla och chocka, då är det Islam Makhachev som kommer kunna göra det. Det var ett skoj. Om det är någon som kommer skrälla, så är det såklart Alexander Volkanovski. Han har gjort det förr och han kommer mycket väl kunna göra det igen. Och jag tror att fighters fortfarande ser lite förbi honom. Han är liten. Det är så jag tror att många tänker. Short guy. Little guy. What he gonna do? I'm much taller than him. Alltså du vet, man kan komma med de här förklaringarna. Liten. Men Volkanovski är en speciell typ av fighter. Och jag tror att vi ska inte sova på vad den killen har liksom möjligheter att göra där inne. Och det betyder såklart inte att vi ska sova på vad Islam Makhachev gör. Men jag tror ändå så här. Det är enklast att förutsätta att Islam vinner, för att Alexander Volkanovski är kort och kliver upp en viktklass. Skillnaden är om Volkanovski hade gått ner en viktklass. Då hade man tänkt, men det här nu, han är stor och går ner. Men det vi inte får glömma med Alexander Volkanovski är att han har fightats upp i mellanvikt och vunnit. Han har fightats i vältevikt, vunnit där också. Han har fightats i lättvikt, obesegrad lättvikt. Så han är tekniskt sett obesegrad både mellanvikt och lättvikt. Han har bara förlorat i vältevikt än så länge. Och det var tidigt i hans karriär. Det var hans fjärde match. Det har hänt mycket sedan dess. Absolut. Sämre motstånd. Ja, men tidigt i hans karriär. Allt som jag har pratat om, det finns ett enkelt likhetstecken här nu. Och det är bara, ingen likhetstecken, men en summering. Det här kommer bli en sjukt bra match. Det här är en jättespännande match. Och jag tror inte att det är någon nyhet för någon när jag säger att det här är en superbra match. Superspännande, väldigt intressant. Två otroliga fighters, men från två olika viktklasser. Skulle Volkanovski, eller vi säger så här, skulle Makhachev vinna nu? Om Makhachev vinner, då kommer Volkanovski bara gå ner. Han kommer möta antingen Josh Emmett eller Jair Rodriguez. Men om Makhachev vinner, jag ser gärna honom försvara titeln i lättvikt. Sen kanske prova på att gå upp till vältevikt. Alternativt försvara igen. Nu minns jag inte exakt hur många försvar liksom direkt i huvudet som det är i lättvikt. Men jag hörde att det är inte jättemånga, så att det finns en möjlighet att bli den mest dominanta mästaren i vältevikt. För jag vet att de tog upp det nyligen, men nu kommer jag inte ihåg vilken siffra han var. Men så frågan är om han vill göra det. Liksom, build a legacy, skapa det här arvet i lättvikt. Att bli den mest dominante mästaren. Eller om han kliver upp till vältevikt för att gå en titelmatch där också och bli champ. Vi får se. Men jag kan se en spännande match mellan honom och antingen Leon Edwards eller Kamaru Usman. Det beror på vem som vinner. Det beror på vem som vinner. Ja. Sjukt intressant. Vem tror du vinner? Släng in en kommentar på posten för UFC 284 på MMA-poddens Instagram. Så får vi se. Kan vi skapa en liten diskussion där om vem som vinner. Vi rör oss vidare. Co-main event. Det är mycket som står på spel här. Interim-titeln i fjärde vikt. Det är Josh Emmett mot Jair Rodriguez. som kommer att få en möjlighet sen att möta Alexander Volkanovski. Och det är det också, vinst eller förlust för Volkanovski. Han är fortfarande champ viktklassen under. Så han har bara allt att vinna och egentligen ingenting att förlora, mer än att han kommer få en förlust på sitt record. Och jag tror att jag gillar ändå hans tankar där. Dare to be great, liksom våga gå upp och våga testa. Jag gillar utmaningar, jag vill testa mig själv. Jag tycker det är bra, han har gjort så bra ifrån sig i den viktklassen, så helt rätt att gå upp och testa. Men två odjur väntar på honom, eller kommer att fightas innan honom kan vi säga, och ett odjur kommer att vänta på honom. Och vem kommer det bli? Det är ju verkligen den stora frågan. Vi börjar med Jair Rodriguez. 180 cm lång, 30 år gammal, 14 vinster, 5 knock, 3 sub, 6 stycken domslut. Han har förlorat 3 matcher, 2 via knock och en via domslut. Förlorade senast mot Max Holloway, det var 2021, sen gick han in och vann mot Brian Ortega i en lite konstig match där med det här liksom axeln som hoppade ur led. Samtidigt så tycker jag att ändå på de 4 minuterna så var det ganska självklart vem som hade fördelen. Så ska man döma matchen på 4 minuter, så trots en TKO-förlust via axelskada, så den ronden vi fick se, i mina ögon så pekade det på att Jair skulle ändå förmodligen massakrera Brian Ortega. Då har vi Josh Emmett då, 18, 37 år gammal istället. Uff, det här är en kille som hänger verkligen på sluttampen av sin MMA-karriär, får man väl ändå på något sätt säga. Paradoxalt sett kanske då, när man ändå tänker på att Glover Teixeira väldigt nyligen gick, så visar det att man kan fightas mycket mycket längre, och Josh Emmett kanske är en sån, men fortfarande, jag tror nog att det här är nog Josh Emmetts ändå lite så här sista chansen till guld, skulle jag vilja påstå. Han har i alla fall 18 vinster, 6 via knock, 2 stycken sub. Han har förlorat 2 matcher, en via knock och en via domslut. Senast han förlorade var mot Jeremy Stevens, det var 2018. Efter det har han laddat upp 5 stycken vinster, varav 2 av dem kommer via avslut. Han har vunnit mot Michael Johnson, Mirsad Bektic, Shane Burgos, Dan Agi och Calvin Cater. Delat domslut mot Calvin Cater. Den andra att besegra honom via splitted Desmond Green, då får vi backa 2017. Alltså, det här är två väldigt olika fighters. Josh Emmett, Team Alpha Male, som fighter, väldigt boxningsbrottningsbaserad stil som jag ändå tycker att han har. Jair Rodriguez, taekwondo, vilda sparkar, kommer grejer från höger och vänster, galna saker som skickas. Jag menar, bara hans vinst mot Korean Zombie är ju helt galen. Med en sekund kvar så skickar han en armbåge som från ingenstans, i princip så här bakbok över huvudban, boom, klart, slår ut honom. Så det är lite olika stilar som kommer att göra upp i den här matchen, men vi vet ju också att vad gäller Josh Emmett så gillar han ju att köra lite stand and bang liksom. Han tycker ju om det. Jag har inte världens djupdykning att göra i den här matchen som jag hade i den förra, men det här är en bra match. Jag gillar Jair Rodriguez. Jag tyckte även att Jair såg väldigt bra ut mot Max Holloway. Jag var lite förvånad i början, för vi får inte glömma heller, han hade haft relativt lång, alltså 2 års uppehåll. Han mötte Jeremy Stevens 18 oktober 2019 och fightade sen mot Max Holloway november, 13 november. Det är 2 år, en månad som han var borta. Han torskade den matchen. Och jag kan nog säga att det är nog lite ringrost där i. Och det var någonting som jag vet att jag och Martinez snackade om. Ja, men ringrost, liksom, hur bra kan den egentligen vara? Hur kommer det här se ut? Och han gick in, han gjorde bra ifrån sig. Jag måste ändå säga det. Han gjorde riktigt bra ifrån sig. Men Max Holloway liksom styrde upp det. Vann matchen, ingen diskussion. Enhälligt domslut Max Holloway. Men fortfarande, jag måste säga att jag blev imponerad av Jair Rodriguez där. Jag har varit riktigt imponerad av Jair Rodriguez. Tyckte han gjorde riktigt bra ifrån sig. Jag tror egentligen att Jair är, alltså, han är 30 år gammal. Jag tror att den här killen är på väg att krypa in i sin prime. Jag tror att vi såg lite det just mot Max Holloway. Trots långt uppehåll så han har fått växa in i sporten. Jag menar, han debuterade i UFC 2014. Alltså, det är sjukt. Han är 9 år i gamet. Okej, det var sent 2014. Det var november. Han är snart 9 år i gamet. Han är 8 och några månader i UFC. Det är en lång tid i UFC. Och då har han egentligen bara torskat mot Frankie Edgar och Max Holloway. Otroligt. Jag tror att Jair vinner det här. Jag kommer egentligen nästan bara basera det på ungdom och en oortodox stil. Att det är det som gör att Josh Emmett kommer förlora.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tycker att Josh Emmett, ibland är han rolig att kolla på, ibland blir han lite tråkig. Ibland blir domslut. Man har också den här förmågan att få den här stenhårda knocken tidigt. Så att är det någonting Jair måste se upp med, så är det nog kanske att bli förivrad och tillåta Josh Emmett att komma in. För majoriteten av hans, i för sig, han har ju några, alltså vad gäller just knockarna så är de relativt tidigt. Han har en mot Michael Johnson som kommer i tredje ronden. Då är det KO punch, alltså inte punches, så att det är ett slag och det är med endast 40 sekunder kvar i matchen. Det är inte dåligt alltså. Men samtidigt när vissa motståndare stiger upp, då kan det bli lite avigt. Men jag misstänker att Jair Rodriguez löser det här. Och jag tror det blir Jair Rodriguez då som kommer att möta Alex Volkanovski. Jack de la Maddalena som ska ta sig an Randy Brown. Maddalena, ja, han är 26 år gammal, 13 vinster, 10 knock, en sub, ett domslut. Förlorar 2 stycken matcher, en via knock och en via submission. Men då får vi liksom backa, det här är helt sjukt. Den här killen, alltså det här är så galet när man tittar. Han förlorade sin debut, då var han knockad eller TKO-ad i tredje ronden. I sin andra match, då var han submittad. Det är helt otroligt. Efter det vänder han på det och vinner 9 matcher på rad. Och det är inte att det kommer en förlust efter det, utan det är bara att i Contender Series så går han tiden ut. Han vinner ett domslut, och det är hans enda domslut. Som sagt, på 13 vinster, det är 12 avslut. 11 och en submission. Så killen blir avslutad i tredje respektive första ronden. Vänder på det här så pass bra att han aldrig, att han inte hamnar. Han har varit i tredje ronden en gång. En gång har han varit i tredje ronden. Och det är under Contender Series. Annars är det första rond respektive andra. Vilket är helt otroligt. Det är helt otroligt. Jack de la Maddalena är ett odjur. Den här killen är så sjukt farlig. Så otroligt farlig där inne. Så att de här 2 förlusterna, alltså den här killen är 13 vinster i rad. Det är så enkelt. Det är så man tittar på hans record. Killen har 13 segrar på rad. Då kan man ju leka med tanken att hade han fortsatt som amatör en liten bit in på 2016, så hade han lika gärna kunnat vara obesegrad som proffs. Men glöm inte att de 2 förlusterna, det är match 1 och 2 på hans record. Sen efter det har han vänt på det där totalt. Totalt. Då har vi Randy Brown då. 32 år gammal, 16 vinster, 6 knock, 5 sub, 5 domslut, 4 förluster, 2 VN och 1 submission och 1 domslut. Har just nu 4 vinster på rad. Alex Oliveira, Jared Gooden, Kaelin Williams, Francisco Trinaldo. Torska innan mot Vincent Luque. Innan det mot Nico Price. Men vann 2 matcher däremellan. Vann mot Mickey Gall, förlorar mot Belal Mohamed. Alltså den här killen, Belal Mohamed, ingen dålig förlust. Nico Price, ja. Det är en av de sjukaste knockarna jag sett däremot. Jag har lyft den här så många gånger. Det är Nico Price liksom under mot buren på den vänster, fast har fötterna mot buren. Lyckas låsa upp Randy Brown med sin fot och sin hand och slår ut honom. Så jag menar, tittar vi på den här killens förluster, Michael Graves kan vi väl skippa, men ändå så att 3 förluster, Belal Mohamed, Nico Price, det är inga dåliga förluster. Nico Price kan lite frågetecken om Nico Price då, men fortfarande. Den här killen har mött tuffa personer där inne. Men jag måste ändå ge det alltså. Down Under, det är på Jack Maddalenas hemmaplan. Jag tror fortfarande inte att vi ens har sett början av Jack Maddalena. Eller Della. Jack Della Maddalena. Jag tror han kommer vinna mot Randy Brown. Jag tror det. Jag tror han fortsätter att rada upp sina segrar. Och Randy Rudeboy Brown kommer att få en lång jobbig resa hem till staterna. Och om ni inte redan har kollat in Jack Della Maddalena, så tycker jag det. Kolla in hans matcher. Sök lite på honom. Liksom sök highlight reels bara på YouTube. För det är en ruskigt intressant fighter. Sen kommer vi då till den klassiska. Shoutout till Vender Martinez inkvoterade tungviktsmatchen. Vi har Justin Taffa mot Parker Porter. Jag vet inte. Jag är högst ointresserad av den här matchen. Om jag ska säga det rätt ut, så är den här matchen jätteintressant. Jag hoppas på ett första rundsavslut. Det hade varit jättekul. Vem vinner? Ah, I'm sorry, men här, det spelar inte så jättestor roll. Om vi kollar på deras record. Justin Taffa har 5 vinster, han har 3 förluster. Han har 5 knock. Han har förlorat en gång via knock och 2 stycken domslut. Vad gäller Parker Porter så har han 12 vinster, 5 knock, 3 sub. Han har förlorat 7 gånger, 3 via knock, 3 via sub och 1 domslut. Eller en other, så det borde nog finnas en no contest här inne, tror jag. Eller ja, konstigt, det står inte. Ja, det är väl typ det. Det här är rätt roligt. Vad gäller Parker Porter, vad gäller hans UFC-karriär, så alla avsluten som han har, det är när han själv blir utsatt för dem. Annars vinner han domslut. I alla fall så har det sett ut i UFC. Han debuterade mot Chris Daukes, blev släckt i första. Senat mötte han Jalton Almeida. Han vart submittad i första ronden. Vad gäller Justin Badman Taffa, skillnaden är att i princip alla hans matcher i, vänta nu ska jag säga. Nej, nu höll jag på att säga fel. Okej, hans förluster i UFC istället, det är hans förluster i UFC, det är domslut. 2 domslut, och så har han varit i och för sig släkt av Jorgen De Castro där i sin debut. Ja. Vi får se, det blir kanske då en tidig knock av Justin Taffa eller en domslutseger till Parker Porter. Så vi får se. Är det här en match som gör er jättenyfikna? Skriv det också, förklara gärna för mig på Instagram under inlägget för UFC 284 om varför den här matchen egentligen är sjukt bra och varför jag har missuppfattat hela grejen mellan Justin Taffa och Parker Porter, och att det är en skam att jag inte har förstått vilken bra match det här är. Vilken suverän andrahandsmatch det här är på huvudkortet, och hur kan jag vara så dum som inte hyllar den här mycket mycket mer? Skriv gärna och förklara för mig varför. Då har vi Jimmy Crute mot Alonso Menifield. Jimmy the Brute Crute, som har 12 vinster, 12 knock, 4 sub, 3 domslut, 3 förluster, 2 knock, 1 submission förlust. Vi har Alonso Menifield, Atomic, som har 13 vinster, 10 knock, 2 sub, 1 domslut, 3 förluster, 1 via knock. Jim Crute får nog fightas lite för att behålla sitt kontrakt, tror jag. För han har nämligen 2 stycken förluster i ryggen. Det är Anthony Smith, det är Jamahal Hill. Alonso Menifield istället kliver in med två vinster i ryggen. Askar Mozarov som han avslutar i första ronden. Misha Sirkunov avslutar honom i första ronden. Det här är en tuff match skulle jag nog säga för Jim Crute, för jag tror att det finns en stress och en press i det här mötet. Och att då kliva in mot en kille som har liksom 12 avslut på sina 13 vinster och avslutar väldigt mycket i den första ronden. När man precis åkt på första ronds knockouter. Okej, okay, Anthony Smith, det var Dr. Stoppage i rondvilan inför andra. Men fortfarande, han har blivit, det betyder att han var klar i första ronden. Det är inte superkul att få en sån match och veta att torskar den här, då är tre förluster. Det finns en stor möjlighet att jag inte får behålla mitt kontrakt. Han är 26 år gammal, Jim Crute. Jag tror egentligen att även om han liksom, han har vunnit UFC, han har vunnit 4 stycken matcher i UFC, men han har också torskat 3 stycken och det är hans 3 enda förluster. Det kan vara så att Jim Crute kom lite för tidigt till UFC 2018. Då fightades han i Contender Series. December 2018 fick han komma in. Han vann 2 matcher, torskade mot Sirkunov. Vann 2 matcher, har sen 2 matcher förlust i ryggen. Det är inget dåligt. Jag vill inte säga att det är dåligt, men samtidigt när man är så pass ung så kanske ibland att det finns en anledning till att kanske ha lite is i magen och vänta. Och det är jättelätt för mig att sitta och säga det nu med så här facit i hand, hur det ser ut, att han kanske redan är på väg ut. Men jag tror att i den här instansen så kanske det till och med skulle göra Jim Crute lite gott att få lämna UFC, sticka ut, vinna några matcher, vara borta. Och jag säger inte det för att jag tror att han ska förlora, men jag bara tror, med tanke på att han är väldigt ung fortfarande, det kan finnas en anledning till att det kanske är bra att komma ut och testa vingarna i lite andra organisationer. Sen fattar jag fortfarande om man vill vara i UFC. Men ibland, vissa personer kommer in för tidigt. Vissa kommer in för tidigt. När jag hade Alexander Löf med i MMA-podden timmen, då sa han det själv. Jag har inte jättebråttom. Skulle jag få fråga nu om UFC så skulle jag förmodligen säga nej, för att jag vill gå lite mer match och utvecklas lite. Och jag tycker nog att det är bra. Jiří Procházka hade samma inställning. Han ville fightas på andra ställen först, för att när han väl kommer in då vill han ta en titel. Och det är också en anledning att fightas på andra ställen först, och sen när du kommer dit så kan du liksom be om en bättre lön, du kommer med ett solid record, du är ett namn, du etablerar dig på ett annat sätt. Och det är inget fel. Det är definitivt inget fel. Jag tror det är bättre att ta någon förlust utanför UFC och sen komma in. Så får man inte förlora för mycket, men du får å andra sidan inte förlora för mycket UFC heller. Så jag tror att det här, alltså den här matchen kan gå hur som helst. Jag säger inte att det här är en torsk mot Jim Crute, men jag tror att det finns mental aspekt. 2 förluster, blivit utslagen första ronden, förlorar han en tredje, han ryker. Det här är stress. Det går inte att linda in ett sånt här scenario bomull. Det här är stress. Det kan vara en motivationsfaktor för vissa. Jag säger nej, jag är här för att stanna. Nu måste jag gå in. Och då finns det en till balans där inne. Du får inte förivra dig. Du måste vara försiktig när du möter någon som är väldigt duktig på att avsluta sina motståndare i första ronden. Det finns så mycket att balansera upp här för Jim Crute. Så Jim Crute kliver bokstavligen in med så här kniven mot strupen. Alonso Menifield, han rider på 2 segrar. Han kommer dit med självförtroende. Hey, jag går down under. Liksom. Jag kommer att tysta publiken och hela den känslan. Men den andra killen, torskar nu, åker jag ut, vad ska jag göra då? Det är stress. Det är stress. Jag tror att vem som helst som ska gå till jobbet och vet att jag kan få sparken idag, det är en ganska jobbig känsla. Det är ju ingen höjda känsla överhuvudtaget. Det blir intressant. Det är alltid intressant när de här extra faktorerna hänger i luften. Må bäste man vinna. Sen har vi Tyson Pedro som kommer att välkomna tillbaka Modestas Bukauskas. Bukauskas förlorade 3 matcher på rad. En av dem är Jim Crute. Han debuterade mot Andreas Michalidis och avslutade honom i slutet på första. Just i den där matchen när Michalidis, jättekonstigt, Michalidis är ju helt borta. Han bokstavligen är borta, sitter mot dörrkanten i buren och domaren börjar fråga honom om han är med, och så öppnar de buren och han ramlar och ramlar ut och då bara okej, okay, it's over, och då bröt de, vilket är helt korrekt. Jag tycker att det var ett helt korrekt avbrott, för om man är så borta och inte reagerar när domaren står och pratar med en, när rondvilan är, du måste upp ganska snabbt, du kan inte sitta där och börja öppna dörrar och du börjar ramla ut och sånt. Alltså, nu ramlar han ju inte ut, men han hade ryggen lutad där och var väl lite vimsig. Så klumpigt av Mikalidis. Men efter det torskar han mot Jim Crute, blir släckt i första ronden, torskar mot Oleksijczuk, delat domslut, får det där obehagliga benstompet från Roundtree 2021, men han är tillbaka. Redan november 2022 gick han en match, vann ett domslut. Senare i december vann han ytterligare igen. Han fightades i Cage Warriors båda gångerna. Och nu är han tillbaka och möter Tyson Pedro, som också haft ett långt uppehåll. Hade ett uppehåll från 2018 till 2022. Han torskade två matcher där 2018. Och Vincent Prue, Shogun Hua, kom tillbaka mot Villanueva, vinner mot honom. Sen Harry Hunsucker vinner mot honom också i första ronden. Nu möter han Bukauskas då. Vad gäller Tyson Pedros record så är det 9 vinster via avslut, 4 och 5 subbarna, 3 förluster, 1 och 1 sub och 1 domslut. Bukauskas sitter på 13 vinster, 9 och 2 sub, 2 domslut. Och så har han 5 förluster, 3 och 1 submission och 1 domslut. Tyson Pedro har sett väldigt bra ut i sin comeback till UFC. Men vad har han mött för motstånd? Alltså, låt oss vara helt ärliga nu. Men det är ju inga imponerande namn han sitter på. Jag menar, Isaac Hurricane Ike Villanueva. Ja, jättekul att han får fightas i UFC. Men låt oss vara ärliga nu. Han vann en match i UFC mot Vinicius Moreira, som vann 0 matcher i UFC. Har endast vunnit en enda match sedan han mötte Villanueva. Sen kommer vi då till Harry Hunsucker, som har 7 vinster, 6 förluster, vunnit 0 matcher i UFC. Alltså, sjukt. Det här är också så här galet. Han mötte Jared Vandera i Contender Series, torskade den matchen, vinner en match sen utanför, och då får han möjligheten att komma in, och så torskar han mot Taito Iwasa första ronden, torskar mot Justin Taffa i första ronden, torskar mot Tyson Pedro i första ronden. Så att jag menar, Tyson Pedro har ju verkligen fått ett så här mjukt välkomnande in i UFC. Tyson, welcome back. Nu serverar vi dig ett liksom en fin rad här av fighters som inte är speciellt bra, som du liksom, kan du inte vinna mot de här, då ska du nog överväga din MMA-karriär. Jag tycker däremot, jag måste säga det, jag tycker ändå att Tyson Pedros debut i UFC, alltså när han kom in från första början, men då får vi backa till 2016, vann mot Roundtree, vann mot Paul Craig. Jag trodde att Illir skulle torska. Jag var orolig för den matchen, men Illir vann, jättebra av Illir. Sen vann han mot Safarov och sen åkte han på de här förlusterna och tog väl en längre paus liksom för att utvärdera sin MMA-karriär. Modestas Bukauskas, trots 3 stycken förluster i UFC, så är det här en kille ändå som jag har sett en hel del av. Jag har kommenterat många av hans matcher i Cage Warriors. Jag har sett honom både vinna och förlora där, men det finns någonting med Bukauskas. Det finns någonting som är bra hos honom. Han är en duktig fighter. Jag vet inte vilket genuint självförtroende Pedro rider på, eller om det är ett falskt självförtroende. För att, låt oss vara ärliga ännu en gång, men Isaac Villanueva och Harry Hunsucker, alltså på riktigt, det är... Det är inte en lista av namn som man rider på och känner, liksom, I'm back. Jag vet inte, men det kanske också är så att de måste ge honom ett tuffare test. Och nu får han välkomna Bukauskas, får vi se. Extremt kluven, jag har ingen aning om vem som vinner. Liksom, Bukauskas har vunnit i Cage Warriors, absolut, det var inget dåligt, men I don't know, I do not know. Men jag tror att Tyson Pedro behöver vinna mot Bukauskas. Det är nog lite så jag känner. Och Bukauskas måste ju såklart vinna mot Pedro också. Men Tyson Pedro, jag får ändå säga så här. Det här är bokstavligen Tyson Pedros tuffaste test sen han kom tillbaka till UFC också. Bukauskas är mycket bättre än Villanueva, mycket bättre än Harry Hunsucker. Så nu är det upp till bevis för Tyson Pedro. Och bevisa att de här matcherna är inte bara att det är dåliga namn, utan liksom, han är back for real. Och jag tror att det här är UFCs sätt också att ge Tyson Pedro ett tuffare test. Må bäste man vinna. Jag kommer inte gå igenom varenda match här på underkortet, men jag vill ändå lyfta Jamie Mullarky, för jag tycker att han är väldigt, väldigt rolig att kolla på. Jamie Mullarky har 15 vinster, 10 och 3 sub 2 domslut. Han har förlorat 5 gånger, 3 stycken via knock. Han debuterade i UFC 2019, förlorade mot Brad Riddell, Fira Siam, vann mot Kama Worthy, Devante Smith, torska mot Jalen Turner, vann mot Michael Johnson, ett delat domslut. Jag gillade verkligen matcherna Kama Worthy och Devante Smith. Och det är som de här matcherna han går, det här är en kille som gillar att slåss. Alltså gillar verkligen att slåss. Vilket gör honom till en otroligt underhållande fighter. Francisco Prado från Argentina kliver in obesegrad med 11 vinster. 5 och 6 sub, avslut hela vägen. Får nu debutera i UFC. Han har fightats på de stora arenorna som Power Fight, NFC, Samurai Fight House. Och då tänker ni, vad är det för någonting? Det är organisationer som vi här har en jättedålig koll på. Men jag menar, han har ändå fightats på Samurai Fight House 1, 2, 3, 5, 6 och 8. Så han har varit med på alla där förutom en. Han gick senast match den 16 december. Under 2022 gick han 4 stycken matcher och avslutade alla sina motståndare där i. Men nu är det UFC. And that's a different ball game, son. Men fortfarande, det är alltid väldigt roligt att se de här, vad ska man säga, hemmaplansfostrade fightersarna när de sticker ut till de stora arenorna. Och nu får då Francisco Prado möjligheten, och han kommer möta en tuff motståndare, Jamie Mullarky. Så att vinner Francisco Prado det här, då kommer han att ganska snabbt bli säkert mega uppmärksammad i Argentina, såklart. 11-0! 20 år gammal. Ha 11-0. Nej, killen har varit han debuterar. Nu missar han. Debuterar 2019. Det är riktigt bra. Juli 2019. Plöjt igenom på den argentinska arenan. Det är grymt. Det är riktigt grymt. Det här är en intressant match att se. Kan Francisco Prado behålla nollan och ha 12-0 för att vara så här ung och ha så här mycket vinster alla avslut, det är bra. Men sen kan det ju också vara, så låt oss utforska det här i realtid tillsammans. Vi kollar hans senaste vinst, eller vi gör så här, vi går igenom alla hans vinster. Vi börjar med Lucas Tavares, och det är Samurai Fight House 1. Nu kollar vi in hur Lucas Tavares record ser ut. Lucas Tavares har 8 vinster och 8 stycken förluster. Det säger en del. Sen har vi då Samurai Fight House 2, där han mötte Gabriel Ribeiro. Han har gått en match, och den matchen var mot Francisco Prado. Diego Basulado. Jag misstänker att Samurai Fighters är en... Nej, kanske inte. Okej, okay, ser bättre ut. Han har ändå 6 vinster och 3 förluster. Så det ser definitivt bättre ut. Det ser bättre ut. Sen har vi Maurice Ariel Paré från Fighters 5. Oho, 13 vinster, 15 förluster. Okej. Okay. Adrian Perrone från Fight House 6. Okej, okay, bättre. 5 vinster, en enda förlust. Det här gillar jag att se. Och på sina 5 vinster kommer alla vinster via avslut. Här skulle jag nog säga igen då att det här var ett test. Det var ett legitimt test. Då går vi på den sista då. Fight House 8. Jaime Barrios Vargas. Då ska vi se. Eller José heter han. Uf, el terrible till och med. El terrible José Barrios Vargas. Som har 9 vinster. 7 knock. 2 sub. Han har förlorat 4 matcher. Och den senaste var då Francisco Prado. Så han hade ändå 3 förluster.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bättre. Mycket, mycket bättre. Det finns några vinster där som är lite frågetecken, men på slutet så tycker jag ändå att det ser legitimt ut för honom. Så ja, väldigt spännande. Vi har en bra gala att se fram emot, kära vänner. Vi har en riktigt bra gala att se fram emot, och det här kommer att bli superkul att kolla in. Galan börjar i vanlig ordning. Huvudkortet sätter igång 04 på morgonen, natten till söndag. Jag hade hoppats att de hade fightats efter någon lite annorlunda australiensisk tid och att kanske typ så här huvudkortet skulle dra igång på kvällen eller kanske så här 8 på morgonen eller något, man skulle kunna se live. Jag kommer inte sitta uppe för att se det live, utan jag kommer att vakna vid någon tid och då kommer jag att börja kolla, se huvudkortet. Kära vänner, jag vill börja med att tacka för att ni har lyssnat. Jag vill börja med att tacka alla er som delar podden med era vänner, som liksom sprider budskapet av MMA-podden. Varför är det viktigt? Det är viktigt för att ju fler lyssnare, ju fler möjligheter och allt sånt. Och nu tänker ni, nej Paul, håll käften med det här jävla svamlet. Jag stänger av er nu, jag vill inte lyssna. Det är helt okej. Ni kan absolut stänga av nu om ni är trötta på det snacket. Men verkligheten är att podden måste gå runt. Den går runt på flera olika sätt. Dels är det att lägga en prenumeration på MMA-podden på YouTube. Jag är väldigt nära den här monetiseringen och jag skulle uppskatta så mycket om ni kunde hjälpa mig där. Det krävs 2 kriterier. Det är 4000 timmar och det är 1000 prenumeranter. Jag är över 4000 timmar, men jag behöver de här sista prenumeranterna nu. Så gör mig den snälla. Snälla, om du bara känner så här, det här var ett bra avsnitt, kliv in på YouTube och lägg en prenumeration. Jag vet att det är så jobbigt att göra det här. Det bara tar emot med varenda cell i kroppen. Bara nej, jag vill inte lägga en prenumeration på ett konto till. Jag bara vägrar göra det. Det går emot mig. Jag vill bara ha allt gratis. Allt ska vara gratis. Jag vill inte klicka in i en annan app och lägga en prenumeration på någon YouTube-sida. Jag bara vägrar. Men vägra inte den här gången. Gör mig bara den här, eller visa bara den här lilla uppskattningen att så här, solen skiner. UFC 284 är bakom horisonten. Den är på väg. Jag mår bra. Vänta nu, jag tar upp telefonen. YouTube, klick. Jag skriver in MMA-podden. Men gud, varför prenumererar jag inte på den här YouTube-kanalen när jag har lyssnat på podden i 5 år? Ja, jag borde egentligen skämmas lite. Jag gör helt plötsligt inombords. Jag lägger en prenumeration. Vänta, jag måste bara ringa ett samtal. Hej mamma, det är din son här, din pojk. Eller, hej mamma, det är din dotter. Det är nämligen så att jag lyssnar på en podcast. Den heter MMA-podden. Den är så otroligt bra. Och jag värnar nämligen om sporten MMA. Skulle du kunna hjälpa mig och stötta mig med att prenumerera på den här podden? Och då säger hon så här, min lilla pojk eller dotter, det är klart att jag gör det. Om du älskar MMA, då kommer jag prenumerera på den här YouTube-kanalen för din skull. Jag kommer att gå in och titta på alla videos. Jag kommer att se allting som MMA-podden producerar från och med nu, för att jag vill stötta dig i din hobby, i ditt fantastiska liv. Min pojk, min dotter, jag hjälper dig här. vänta nu älskling, så ska jag ringa också till moster Kerstin, så ska jag be henne prenumerera på det här också. Och simsalabim så är jag helt plötsligt uppe i 8 miljoner prenumeranter. Jag förstår inte hur det har hänt, men det började med dig. Det var just du som skapade den här förändringen. Genom att gå emot alla celler i din kropp och känna att jag vänder här till kärlek just nu och lägger en prenumeration och ber en vän prenumerera på den här podden också. Ja. Det är fantastiskt hur vi människor kan skapa förändring på det här sättet. Att jag gick från att ligga under 1000 prenumeranter, men till nästa gång när jag sitter och spelar in säger jag, kära lyssnare, jag har ingen aning om vad som hände, men jag har 8 miljoner prenumeranter. Det här har öppnat upp så stora möjligheter för MMA-podden, så att jag har nu en poddstudio, en riktigt dedikerad poddstudio med ett team på 40 pers. Vi jobbar dygnet runt för att släppa det bästa MMA-contentet till dig som älskar MMA. Vi har gått om andra. Vi har så kallat made some moves här just nu och är bara jättestora. Och allting började med att just du ringde till din mamma och bad henne lägga en prenumeration. Wow. Ser ni hur vi kan förändra världen? Ja, det är fantastiskt. Tack så jättemycket för det. Det finns ett annat sätt man kan stötta podden på också ifall man känner att du, den här prenumerationen kan ju du ta, stoppa upp där solen inte skiner. Då kan man stötta mig antingen via Swish, och ni hittar numret här nere. Om ni tycker att så här, åh fan, jag älskar det här, jag har druckit en kaffe, du var mitt sällskap nu, boom, då kan man langa in en Swish. Vill man stötta med en ännu större summa för att man bara känner att man verkligen vill stötta i processen, man vill bidra till, det är utgifter att driva podd, så kanske man kan stötta lite mer om man skulle känna så. Man kan även bli Patreon, och på Patreon så får man då ett exklusivt avsnitt varje månad där jag summerar månaden innan. Och man kan bli olika tiers av Patreon, man kan vara tier 1, och det gör man egentligen bara för att man stöttar podden, och då får man tillgång till Patreon, lite saker där, och sen kan man bli tier 2 och då får man tillgång till exklusiva avsnitt. Och jag kommer säga det här nu, alla exklusiva avsnitt kommer från och med nästa gång de släpps att ligga på tier 2, okej? Där kommer allting som är exklusivt. Allt annat, det är bara ett sätt att hjälpa podden på resan. Sen kan man också bli tier 3, så kallad producent. Och det är verkligen för att man älskar podden av hela sitt hjärta. Då stöttar man på en högre nivå. Och med det sagt så vill jag då tacka alla mina tier 3, de så kallade producenterna. Och det är Fredrik Bojang, David Gissler, Fredrik Östervall, Hampus Backman, Jesper Källner, Jürgen Fleckerud och Roger. Tack grabbar så jättemycket för att ni stöttar podden på den absolut högsta nivån. Och nu ska vi gå in på lite jämställdhet här nu. Var är kvinnorna? Var är tjejerna? Var är ni som stöttar podden på producentnivån? Va? Är det inte lite skamligt att det bara är pojkar, grabbar som är inne och stöttar på den högsta nivån? Är du tjej och känner dig manad att följa och liksom bidra till lite jämställdhet, skicka in ditt namn och bli en tier 3 supporter. Hörrni, tack så jättemycket för att ni lyssnar. Glöm inte att gå in på MMA-podden i Instagram. Lägg en kommentar om vad ni tror, tycker och tänker om galan som kommer, så kan vi snacka vidare där. Ha det jättebra nu och njut av solen trots att det är kallt där ute. Hej då.